Vinterdöd av Rennie Earth i översättning av Nils Larsson, uppläst av mig, Ludvig Josefsson, för Word Audio Publishing International 2020. Prolog. Paris, maj 1940. Det hade börjat skymma när Maurice Sobel kom fram till Neuilly. Han promenerade den korta biten från tunnelbanan till sitt hus i det kalla, lite onaturliga ljuset från de blåmålade gatlyktor som var stadens enda eftergift mot kriget, som var på väg att uppsluka den. Han gick i rask takt och två gånger kastade han en blick över axeln för att förvissa sig om att gatan bakom honom var tom. Gnisslet från trädgårdsgrinden när han öppnade den var ett välkommet ljud. Först då lättade han på greppet om handtaget på attachéväskan. Efter att han hade lämnat Eiskens kontor hade han hållit hårt i den och han kände hur det stack i fingrarna nu när han flyttade över väskan i andra handen och trevade i fickan efter husnyckeln. I normala fall skulle han ha blivit hemskjutsad med bil, men i morse hade han gjort sig av med de sista av tjänstefolket, däribland chauffören, en trög bretagnare vid namn Dugary. Avskeden hade gjort Maurice upprörd och åsynen av det nedsläckta huset då han gick upp för grusgången till ytterdörren var en påminnelse om vilken förlust alla inblandade hade lidit. Florence, deras kokerska, som varit familjens trotjänare i nästan ett kvarts sekel, hade inte velat släppa hans hand när de tagit farväl. Hon hade haft tårar i ögonen. Hälsa, madame. Hon hade försökt få fram de rätta orden tre eller fyra gånger, men hade inte kunnat fortsätta. Men ni kom ju tillbaka. Det var allt hon kunde säga. Maurice hade tryckt hennes hand också. Självklart, självklart. Men han visste inte om det var sant. Visste inte om de någonsin skulle träffas igen. Med en suck låste han upp dörren och tände ljuset i hallen. Tomheten omkring honom kändes onaturlig. Han var van vid att huset var fullt av folk, att höra familjens och vännernas höga röster. Och det var inte första gången han nu ångrade att han bestämt sig för att skjuta upp avfärden. I annat fall skulle han ha kunnat följa med på fartyget som fört hans fru och deras två söner över Atlanten till New York för en månad sedan. Lurad av att allt utvecklats så sakta i Europa efter ockupationen av Polen hade han dumt nog valt att stanna kvar i Paris lite längre och tagit tid på sig att avyttra sin affärsrörelse och ägna sig åt många andra detaljer, som att ordna med uthyrningen av huset, vilket hade krävt hans uppmärksamhet. Förseningen hade visat sig bli dyrbar. Han hade ännu inte avvecklat sin verksamhet när den sedan länge fruktade tyska invasionen inletts för en vecka sedan. Och när de tyska pansarenheterna nu avancerade med jättekliv över Nederländerna och, enligt ännu obekräftade rykten, var på väg att omringa den franska armén som låg nedgrävd i sina skyttegravar vid Somme, hade han blivit tvungen att vidta nödfallsåtgärder. Han hade fått sälja det sista av sitt lager till absoluta bottenpriser och, vad som var ännu värre, ägnat sig åt den sortens transaktioner som han normalt skulle ha undvikit i ett försök att rädda åtminstone en del av deras tillgångar. Den här sista dagen, den sista för honom åtminstone, hade stan verkat helt utmattad. Den lätta brisen med sitt löfte om vår hade dött bort, liksom hoppet hos så många. Och det var den kvävande sommarhettan som hängde i luften nu och verkade redo att sänkas över gatorna som redan började tömmas, då bilarna, kofångare mot kofångare, sakta körde ut från huvudstaden för att föregripa hotet som varje dag kom allt närmare. Trots att regeringstalesmän hade sagt att varje millimeter fransk mark skulle försvaras, hade Maurice hört från andra källor, genom de rykten som spreds från mun till mun, att de tyska pansarstyrkorna redan rörde sig söderut från kusten. Han hade skymtat militärlastbilar som stått uppradade utanför ministerierna, beredda att forsla iväg arkiv och andra viktiga saker. Och trots att inga flyktingar ännu hade dykt upp i Paris...